Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och är en av programmakarna här. Och ni som lyssnar känner igen min röst. Och jag vet att många som ligger vakna på nätterna ibland tycker att det är trevligt att ha en bekant röst som man känner igen. Jag gör lite olika sorters program. Och jag har gjort program tidigare med Svenska kyrkan och det är Svenska kyrkan som har två stycken av sina präster här tillsammans med mig i studion. Och för alla som undrar så sitter vi på väl avstånd ifrån varann. Och vi är friska, i alla fall idag. Vi har desinficerat studion, både före och efter den här inspelningen. Men den här tiden, den hade jag bokat tillsammans med dig som heter...
Anna-Fia Trollbäck.
Och du har tagit med dig en kollega.
Ellen Sjölin.
Och vi hade, Anna-Fia och jag, vi hade bokat den här tiden rätt länge sedan. Vi gjorde ett program i slutet på jul som handlade om kyndelsmässodagen. Och då sa vi att vi måste göra ett program när vi närmar oss påsk.
Just det.
Men då hade ju varken du eller jag någon aning om hur det skulle vara idag. För idag är det den 26 mars och vi har börjat här på radion att tala om vilken dag vi spelar in programmen. För det visar sig att det vi säger ena dagen kanske inte alls är aktuellt nästa dag. För vi lever i en pandemi med ett coronavirus. Så vi kommer att prata en hel del om det och hur kyrkan har hamnat och hur ni har arrangerat om er verksamhet.
Mm. Mm.
Och så ska vi väl naturligtvis prata lite grann om påsk också, förstås.
Ja.
Mm. Men ni är välkomna hit.
Tack.
Tack snälla.
Och då tänkte jag nästan att vi får börja direkt med er. Är det någon av er som är beredd att börja?
Ja, var ska vi börja?
Var ska vi börja någonstans?
Det är mycket.
Ja, en sak som, en fråga som jag lever med och som jag tror att som vi alla lever med är ju det här att kyrkan är ju, eller vi har ju liksom en samlande funktion och vi är en plats där man kan samlas och dit människor söker sig när man liksom också är orolig, när man mår dåligt, alltså framför allt.
Mm, och det är viktigt att kyrkan är öppen.
Att kyrkan är öppen, ja.
Att det inte är stängt i kyrkan.
Nej, precis. Och hur är vi det när vi inte får samlas på samma sätt som tidigare? Och när människor är oroliga för att just samlas, att vara många på samma plats.
Ja, för kyrkan är ju en församling. Man har ju i 2000 år haft den principen att man är människor som vill eller söker sig till varann.
Mm.
Och det här är ju då, ställer ju verkligen det på huvudet.
Ja, men precis. Och vi överlever ju inte utan varandra. Nej. Alla människor behöver ju gemenskapen på något sätt.
Mm. Ja. Jag tillhör ju de här 70-plussarna som ska sitta i social isolering. Mm. Och det är inte lätt, ska jag säga. Mm. Nu har jag ju visserligen då träffar jag två personer och 2 meters lucka. Men man blir väldigt påverkad av att inte få träffa andra människor.
Mm.
Mm. Ellen, du nickar instämmande.
Ja. Nej, men vi sitter lite med andra hållet att ha barn som inte får gå till förskolan. Mm. Så att det påverkar oss alla in i den sista lilla atomen av våra liv på något sätt. Allting som vi brukar göra kan vi inte göra. Men vi vill göra det, så vi försöker hitta andra sätt. Mm. Och särskilt vi som kyrka, jag tänker på, ja men det är vår huvuduppgift att samlas.
Mm.
Att dela livet en liten stund.
Mm.
Och där försöker vi på något sätt hitta olika sätt att fortsätta göra det. För är det någonting som vi kommer hålla öppet så är det ju kyrkan in i. Tills någon säger åt oss att stänga den. Mm. Och då kommer vi ha den öppen ändå. Alltså
men det är någonting med att klockorna måste ringa och att någon måste tända ljusen. Mm. Alltså om det ändå i slutändan skulle vara en person som trycker på knappen och tänder ljuset så
så finns det kyrkan där.
Ja.
Mm. Ni har ställt in på eller uppskjutit upp föredrag och jag som precis hade börjat sjunga i kör. Jag får ju varken öva eller ha konsert.
Mm.
Det är en fråga som vi har fått här på radion. Det är, fortsätter ni med dop och bröllop och begravningar?
Ja, vi gör det.
Det gör ni.
Absolut.
Ja.
Sen är det ju, vi ställer inte in några förrättningar. Men det kan ju vara så att familjer eller att anhöriga till exempel till en, inför en begravning väljer att göra det.
Mm.
Men vi gör allt vi kan för att man ska kunna fortsätta att döpa, viga och begrava.
Mm. För ni har ju ett uppdrag att jordfästa.
Ja,
ja, och det är en av de samhällsbärande funktionerna också, har jag förstått.
Precis, det kan vi inte sluta med att göra. Mm.
Men man ser ibland annonser där det står att begravningarna skett i stillhet till exempel.
Mm. Mm. Men däremot så är det också ett sånt ställe där man kan tänka om man nu inte kan närvara fysiskt, så håller vi på att tänka på hur man kan närvara via webb eller telefon eller sända
videosända
videolänkar.
Det var så spännande, för när jag satt och förberedde det här programmet, för jag brukar faktiskt förbereda mina program lite grann, då hittade jag att ni har börjat sända lunchbön och gudstjänst på webb, alltså man alltså på Facebook kan se både präst och höra musik och följa med. Mm. Fast man inte befinner sig på fysiskt samma plats så kan man ändå vara med er.
Precis.
Mm. På Facebook på Svenska kyrkan Tyresö församling tror jag sidan heter. Och sen så ligger det på hemsidan också i efterhand.
Mm.
Men live så är det på Facebook.
Ja.
Och live betyder då, för den som inte riktigt insatt, att det är precis samtidigt som det sker.
Direkt sänd. Ja, direkt sänd.
Säger jag på engelska. Ja,
förlåt. Nej, men just att, och tillbaka till begravningar. Alltså det vi kan göra är ju att vi kan jordfästa, för det måste vi göra. Men vill man ha en minnesgudstjänst senare framåt hösten eller så finns det alternativet. Alternativt att man har en begravning längre fram med en urna, en akt med urna, en kremerad kropp i urnan.
Jag känner, när jag fyllde år en gång så hade jag 3 födelsedagar och man kan ju faktiskt också upprepa en annan viktig händelse i sitt liv genom att dela upp den på olika datum.
Mm. Ja, men visst.
Ja.
Barndop brukar ju inte vara så där jättestora, det brukar ju vara familjen, det brukar ju inte vara offentliga stora saker. Men bröllop brukar ju vara stort. Och i synnerhet i den här kommunen där vi har Sveriges populäraste bröllopskyrka.
Mm.
Hur går det med alla som har bokat Tyresö kyrka nu då?
Ja,
än så länge vet jag inga avbokningar. Lite dop har avbokat, för då tror jag att man tänker att det kan man göra vid ett annat tillfälle.
Mm.
Så. Men jag tror att många kanske väntar in i det sista på att avboka.
Ja.
Eftersom de flesta vixlarna är ju
mot sommaren.
Mot sommaren.
Mm.
Och vi tänker mycket sen, vi har ju våren och sommaren till vår fördel, den kommer.
Ja.
Och vi kommer kunna göra mycket utomhus.
Där precis. Det är
mycket säkrare
att vara
i folksamling.
Ja.
Ja.
Så.
Ja. Sen är det ju också så att det här med att ha såna här jättebröllop, det är ju en ganska modern företeelse.
Mm.
Jag som gifte mig på 70-talet, vi hade ju bara de närmast sörjande, det var ju bara familjen och släkten. Vi hade ju, jag tror vi hade 16 personer på vår bröllopsmiddag.
Mm.
Så att det är ju också lite grann hur samhället har drivit fram de här amerikanska jättebröllopen.
Och kanske att man liksom får, ja, men jag tänker att allt det som händer nu får liksom alla att tänka till på olika sätt utifrån var man befinner sig också i sitt liv. Jag tänker bara just det som du berättar nu, att det kanske också får andra som ska gifta sig att också tänka till. Men okej, vi kanske inte kan göra det på det här stora sättet, men kan vi göra det på något annat sätt som kommer kännas och som är precis lika viktigt och precis lika äkta och precis lika på riktigt.
Ja. Och vi fick ju våra presenter då på lysningskaffet istället, som hölls vid den traditionella lysningen.
Just
som jag tror inte man har några lysningskaffe nu för tiden.
Jag hade gärna velat ha det, tror jag. Nej, men just att dela upp högtiderna och på så sätt förlänga dem.
Ja.
Tror jag är ett sätt att anamma den här osäkra tiden.
Och så kommer man kanske också minnas att det var just då när jag skulle gifta mig eller när jag skulle döpa mitt barn som det var den här alldeles exceptionella perioden som vi lever i nu med osäkerheten. Mm. Ska vi fortsätta lite med osäkerheten? Vad möter ni av osäkerhet nu?
Jag möter ju många människor som är rädda och oroliga. Mm. Jag tänker, där är oron, alltså dels oron för att bli sjuk, men också oron för att kanske smitta någon. Oron för att hur ska man undvika smittspridning och så. Hur ska det gå för mig eller min familj till exempel? Alltså människor som arbetar och alltså den ekonomiska sidan av det som ju har en väldigt stor, alltså det påverkar ju allting ekonomiskt för alla också.
Mm.
Så det är också en sån, finns ju en sån oro också.
Det blir svallvågor här ifrån de här, det man ligger vaken och tänker på nätterna och så sprider sig den här oron. Och oron är ju smittsamt brukar jag säga, ångest och oro, det hör till det som smittar. Så om du nu ligger vaken på natten och hör på det här programmet så kom ihåg nu att ta det lugnt. Ta ett djupt andetag och känna efter var du befinner dig.
Mm.
Och sen delar vi den här osäkerheten. För den måste vi leva i.
Ja.
Ja, vi måste få uttrycka. Jag tänker att det är vår uppgift just nu är också att man ska få sätta ord på känslorna.
Ja.
Det är alltid vår uppgift, tänker jag, i själavård. Att man ska få benämna det som tynger eller det som oroar eller det som bekymrar en. Att det ska få orden ska få lämna kroppen fysiskt och då är de inte längre så nära.
Det är synd att ni inte kan se Ellen nu för hon har så fint kroppsspråk när hon talar om hur känslorna måste få lämna. Ordet själavård är ju ett väldigt kyrkligt ord men vi kan väl säga att det handlar om att må bra även inuti.
Mm. Att få lyssna inåt och benämna det utåt.
Och få lämna över sin oro till någon annan.
Mm.
Ni som har lyssnat på mig förut vet ju att jag också då har en utbildning som psykoterapeut. Och där pratar man ju ibland om att den andra människan som tar emot sitter med en papperskorg i knät. Mm. Och så fylls den så småningom av det som den som lämnar ifrån sig kan lägga all skit i den där papperskorgen.
Mm.
Det är en symbolisk bild, men den är rätt bra.
Mm.
Och så får väl jag i min tur då gå och tömma min papperskorg någon annanstans.
Mm.
Men att man behöver få lämna ifrån sig. Mm. Det här, för annars går man bara och älta det, tror jag. Det mår man inte bra av.
Ja, och särskilt nattens tankar är ju de som är allra mest ekande.
Mm.
För de sker i tystnaden och i det stilla när alla har lagt sig och allting står still på ett sätt.
Mm. Och vill man prata med er, då ringer man till er. Eller vart ringer man? Jourhavande präst finns det ju i hela samhället. Men, om man vill liksom komma till er för ett samtal.
Eller? Man kan ringa. Man kan också boka på webben.
Mm.
Så har vi präster lagt upp tider.
Mm.
Och där man kan boka ett samtal och man kan välja om man vill, alltså nu under de här omständigheterna som är nu, om man vill ses liksom fysiskt i kyrkan i ett samtalsrum eller om man vill ta det på telefon kan man också prata.
Mm.
Man kan också ta en promenad om man vill det.
Mm, det är väl en väldigt utmärkt lösning.
Ja.
Det gjorde Freud med sina patienter.
Ja,
han gick med dem.
Ja. Jesus gick och pratade med sina.
Ja, alltså, finns en tradition av att gå och prata. Ja.
Mm.
Ja. Och sen har vi ju också vår fantastiska pilgrimscentrum där man också då kan gå.
Precis.
Mm.
Man kan också ringa om någon av de tiderna inte skulle funka för en. Så man kan ju ringa, vi finns ju. Alla präster finns ju med telefonnummer på hemsidan. Man kan också ringa till expeditionen. Kan de också hjälpa till.
Mm.
Och alla präster har det som kallas för absolut tystnadsplikt. Det man berättar för er får ni inte. Inte ens om någon försöker tvinga er så får ni tala om det.
På avtalad tid i slutet rum måste påpeka. Om någon går och säger någonting på centrum så gäller inte den tystnadsplikten. Ja.
Det är, så, som läkare har jag ju också tystnadsplikt, men eran är starkare. Ja. Mm. Och tystnadsplikten som psykoterapeut är starkare än den som man har som legitimerad läkare.
Mm.
Så att det är... Det stannar.
Ja, mm. Vi har ju också diakoner som man kan prata med också.
Ja, precis.
Inte har samma tystnadsplikt men är oerhört vana vid att ta emot människor i kris och sorg och i oro.
Mm.
Och, ja. Så präster och diakoner.
Ja. Sen om man går tillbaka till eller det som människor ibland går in i kyrka för, det är ju för att känna den här stillheten, men också kanske för att be en bön och tända ett ljus.
Mm.
Och det måste man ju också kunna göra nu då.
Mm, det kan man.
Det kan man.
Mm. Alla kyrkorna är öppna.
Ja.
I Bollmora här så har vi öppet måndag till fredag, 9-4 för bön och ljuständning. Och i Trollbäcken
är det också det,
är det också öppet, 9-4. Mellan 9-4. I Tyresö kyrka, där tror jag att man behöver gå in och titta på webben. För det är lite, det är lite mer varierade öppettider där.
I och med att det är förrättningar, det är begravningar.
Ja,
och den verksamheten som sker på vardagstider.
Och sen såg jag att man också kunde göra det i den digitala världen. Man kunde både lämna en bön och tända ett ljus.
Mm.
Och sen kan man själv bestämma hur länge det ljuset ska vara tänt.
Ja.
Tycker jag var spännande.
Och jag tror också att man kan få bestämma vilken kyrka det ska vara tänt i över hela landet.
Ja, man kan se också precis hur många ljus som är tända samtidigt.
Mm.
Och när jag var inne och tittade på det här idag, då var det över 300 000 ljus som brann i Svenska kyrkans kyrkor idag. Men då var det över hela landet.
Mm. Mm.
Men det var många.
Det är många, det är jättemånga ljus.
Ja.
Mm.
Så att det finns ju en styrka i Svenska kyrkan. Och en styrka kanske i den kristna tron. För det här är ju som sagt en mycket, mycket kärna i vårt svenska samhälle. Mm. Även om vi har idag mångkulturellt samhälle och väldigt många olika religioner, så finns det ändå i oss det här att vi delar någonting tillsammans.
Mm.
Ja, men visst, jag tänker att vi i kyrkan pratar man om att kyrkan inte bara är själva kyrkobyggnaden, utan att kyrkan sträcker sig liksom utanför. Kyrkan är liksom alla troende människor. Och jag tänker just det här med att kunna tända ett ljus på webben och att kunna se de ljusen också blir ett sätt att manifestera hur liksom kyrkan, det går att märka av kyrkan även om jag inte går dit själv, så finns den där.
Mm.
Och vi finns med våra kroppar, och att det är någon kraft i det som i förlängningen är liksom det kyrkan är. Att vi fortsätter göra det som Jesus gjorde, att det är det. Ja, kanske att också våra uppgifter blir liksom ännu mer. Ja, det är mycket som ställs på sin spets, men mycket blir också tydligt, tror jag.
Och något som blir väldigt konkret och tydligt, det är ju det diakonala arbetet då. Mm. Och det antar jag pågår för fullt nere i Bollmoradalen, eftersom det är den kyrkan som har det som sitt huvuduppgift, diakonin.
Mm.
Och för den som inte vet vad det är då, så är det väl, ja, det får ni förklara. Vad är diakoni för något?
Med lite andefattiga ord så är det väl kyrkans sociala arbete.
Mm.
Det som på många sätt måste omstruktureras just nu.
Ja.
För det handlar mycket om mötas och samtala och träffas och i fysiska sammanhang i olika verksamheter.
Mm.
Att bistå människor med hjälp och stöd liksom, på olika sätt.
Mm. Kan vara i social utsatthet men också i den vardagsutsattheten.
Mm.
Att det är skört att vara människa. Det märker vi ju nu. Särskilt i virus pandemins tider, det är oerhört skört att vara människa. Vi kan bli sjuka.
Mm.
Mm. Och då finns diakonin som ett sätt att vara, brukar kallas för Jesus händer. Att vara de händerna som gör teologi, som gör, praktiserar tron i de mellanmänskliga mötena.
Och går man tillbaka till den allra första kristna församlingarna, så var det ju det som man väldigt tidigt gick in och började med, så var det ju det diakonala arbetet. Mm. Mm. Att stötta varandra och hjälpa
precis.
Varandra. Mm. Mm. När vi bokade den här tiden, då var det ju för att det snart var påsk. Och det här med påsk, jag är ju då en gammal tant, så att när jag växte upp så fanns det ju ingen tv. Och det fanns radio, men det fanns bara en enda kanal. Mm. Och då var det så att det var väldigt väl strukturerat på radioprogrammen. Så det var alltid grammofonarkiv en halvtimme på kvällarna. Och så var det morgongymnastik med Kapten Uggla på morgonen. Och sen så fanns det alltså vissa såna här program som man visste att de kom. Och i den så kallade stilla veckan, som är veckan före påsk, då var det en speciell person som hette Olle Nystedt som var pastor primarius i Stockholm. Jag kommer inte ihåg om han blev biskop också, men han läste passionsberättelsen en bit varje morgon hela den veckan.
Mm.
Ungefär som jag tror att man i jultider ni berättar för barn och andra hela berättelsen om Jesu födelse och adventstiden. Men då är vi inne på det här med vad händer under påsken? Eller vad hände?
Vad hände?
Mm. Det är ju oerhört drama. Om man så vill ge sig hän så kan man göra det ganska rejält i den berättelsen. Det är mycket en komprimerad berättelse liksom på en vecka som drabbar hela själen och som vänder upp och ner på livet, om man vill.
I år är det ju 2020 och då har det tidigare varit passionsspelen i Oberammergau. De ges var tionde år när man då som en teater verkligen lever hela det här dramat. Mm. Nu gissar jag har inte tagit reda på det, men jag gissar att det är inställt i år.
Mm.
Jag tror inte det. Finns något annat alternativ?
Nej.
Mm. Nej.
Jag när ju en dröm att få åka till Sevilla i södra Spanien och vara med i Semana Santa, alltså heliga veckan. Mm. Där de också går de här tågen med de bär tunga figurer som också gestaltar hela så Jesus sista dagar. Det är berättelsen handlar om. Mm. Jesus sista dagar. Och som slutar i uppståndelsen. När livet föds på nytt. Och alltså det är en annan berättelse om Gud som förändrar det vi tror och tänker, tror jag. Eller det vi trodde och tänkte om hur livet skulle vara, att det skulle vara linjärt från födelse till död, så kommer Guds son och föds, dör och återuppstår. Man kan se det som en allegori över kärleken, att kärleken inte kan dö. Ibland talar vi om att Gud är kärlek och att vi inte kan döda den. Den återuppstår på ett annat sätt. Så. Vill du säga något annat?
Det var väldigt...
det var bra.
Jag blev väldigt drabbad. Jag drabbas av påsken väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Jag går helt och hållet in i det.
Ja. Jag minns när jag var liten så tyckte jag det var så alldeles förfärligt att man slog ihjäl Jesus och torterade honom.
Ja.
Och innan jag förstod det här med att poängen med påsken faktiskt är påskdagen.
Mm.
När kvinnorna kommer till graven och upptäcker att den är tom.
Mm.
Det tog några år liksom, att förstå det, att inse det.
Men varje dag har ju liksom sin karaktär också. Alltså man då räknar palmsöndagen och sen så skärtorsdag, långfredag. Sen är det då påskdag och annandag påsk. Så varje dag är ju också som sitt eget lilla, som sitt eget liksom bärs av sin egen karaktär. Palmsöndagen som ändå är en liksom glädjedag när Jesus rider in i Jerusalem och tas emot som... att han liksom är typ en ny slags kung som ska komma. Allt kommer att förändras. Och skärtorsdagen som ju handlar väldigt mycket om vänskap och liksom vänskapens prov. Att dela, Jesus delar liksom den sista måltiden med sina lärjungar och ber dem att inte lämna honom, att inte somna utan att vaka med honom. Samtidigt som att han vet att han kommer bli förrådd. Och liksom att alltså bli förrådd, det stora sveket. ja, det som kärleken på något vis också utsätter oss för. Alltså vi prövas i livet också. Och så långfredagen med, ja, liksom domen och straffet och döden och lidandet. Smärtan både hos Jesus men också hos de som finns runt omkring honom. Och sen då liksom mörkret som sänker sig och sen så gryr det liksom en ny morgon ändå. Och livet återvänder. Så att det är också en rörelse som jag tänker finns i våra liv. Mm. Som vi går igenom hela tiden. Men i passionsberättelsen så dras det liksom till sin absoluta spets på något vis. Mm.
Ja, det är ju något väldigt hoppfullt.
Mm.
I så att säga goda evangeliet.
Mm.
Sen kan det ju vara svårt att tro. Alltså vara övertygad om att det gick till på det här viset. Det är ju inte så lätt för oss människor att ta till oss. Eller acceptera, eller vad man nu ska kalla det för.
Mm.
Men du pratar, Ellen, du pratar om det här väldigt mycket som en symbolisk... Att det finns en undertext. Att man kan tolka det på ett annat sätt.
Ja, man kan tolka det så. Jag tänker att det, när vi pratar om Jesus så måste vi hela tiden förhålla oss till dels den historiska, att det finns en del som är den historiska personen Jesus som har funnits. Och då vet man ju tre saker, att han har fött, han blev avrättad och däremellan så hängde han med människor som ingen annan ville umgås med. Därav blev han kontroversiell och fick det här straffet. Så det är dels den, och sen har vi liksom den, om vi sätter på oss de religiösa glasögonen, där vi kan tolka som en allegori i våra liv. Mm. Eller, men vi har alla haft våra långfredagar och våra påskaftnar i stilla väntan och våra påskdagar med uppståndelsen. Eller skärtorsdagar med gemenskap.
Mm.
Eller de här segertågen inridandet i Jerusalem. Så att man kan ju... berättelsen, passionsberättelsen kan man ta sig an på så olika sätt. Jag tänker, antingen så kan man titta på den ur historiskt perspektiv, eller så kan man titta på det jag alltid säger till konfirmander eller när man ska läsa Bibeln. Det så kan man säga, ska man ställa frågan, vad säger det här om mig? Eller till mig?
Mm.
Och om mitt liv? Så. Och om vi tänker att Gud är kärlek, för det säger ju Gud ganska ofta, så om vi tänker att det är kärleken som gör den här passionsberättelsen eller gör den här resan att bli förrådd, att bli plågad, att bli uppsatt på ett kors, att bli lagd i en grav och komma tillbaka och återuppstå, så får ju den ett annat djup, tänker jag. Eller det väcker andra frågor i oss än... återuppstod han verkligen? Mm. Eller
är det sant
eller är det falskt? Mm. Utan mer man ska ta sig an den, tänker jag, vad säger det här till mig om mitt liv?
Mm.
Så.
Vi kanske ska låta det bli slutordet.
Mm.
Mm. En hälsning till alla oroliga människor som när ni lyssnar på det här programmet kanske har drabbats på något vis av den här pandemin. Eller så har vi lyckats plåna ut kurvan och livet börjat gå vidare igen.
Mm.
Tack för att ni kom. Och vi ska väl säga en gång till att kontakt med Svenska kyrkan här i Tyresö är lätt. Dels har ni en fin hemsida, dels så kan man ju faktiskt ringa till er eller man kan på något annat vis höra av sig. Och ni har ju också... många aktiva människor som också bryr sig om andra människor.
Mm.
Och ni som har varit här, det är då Anna-Fia Trollbäck som är präst i Bollmoradalens kyrka. Och Ellen Schelin, du är också präst i Bollmoradalens kyrka. Mm. Och du har också ansvar för sinnesromässorna.
Mm.
Och jag är programmakare och heter Lena Hjelmerus. Och mig hör ni ganska ofta här på Tyresö Radio. Så tackar vi för idag.
Tack för att vi kom. AJC, won't you smile at me?
riot. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
Your breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, 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 Hosanna. Songs, but not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, 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 Hosanna,